Hej, jag heter Lis Gardin och det här är Karlavagnspodden. Och i det här avsnittet kan ni höra alla samtal som handlade om curling. Både på isen och i familjelivet och hemmet. Det blev en spännande kväll med ett mixdubbeltema kan man säga. God afton säger jag till Andreas Skoglund i Härnösand.
God afton, god afton.
Du är en curlare.
Jag är en curlare, precis. Sen dryga 20 år tillbaks.
Och nu pratar vi om sporten faktiskt, inte pappaskap.
Ja, det är jag sen 18 år en curlingförälder då, kanske om man ska säga så då.
Så härligt. Vi får starta med en som är både och, det är ju helt fantastiskt. Men du, om vi börjar prata om sporten, hur upptäckte du curling?
Ja, jag flyttade ju hem till Härnösand och Härnösand är ju en liten curlingstad här och där lärde jag känna Andreas Prytt som var coach till syskonen Brådnå nu. Han tog med mig i curlinghallen och sa att nu ska vi börja spela.
Nämen.
Så det var inte så svårare än så.
Du har bästa värsta coachen.
Ja, jo, jag känner mig... Jag har inte gjort samma karriär som Brådnå dock får man väl säga, men jag har gjort mitt bästa.
Men kan du försöka beskriva, vad var det du fastnade för?
Ja, nej men det är ju alltså det här, man ser lagsporten, det är ju den ultimata lagsporten på något sätt. Att man måste ju liksom kommunicera och vara överens med varandra för att det ska bli bra. Och även om jag liksom spelar en halvdålig sten, då har man en duktig skipper på andra sidan så kan man ändå göra någonting bra av det.
Man kan liksom kompensera varandra.
Ja, precis. Om man bara pratar om det, om man säger så. Så att det är ju, och det såg vi på finalen idag också, liksom hur Anna Hasselborgs lag, de tog det ganska lugnt och de kommunicerade väl med varandra medan Tirisoni började hänga med axlarna och inte fick något riktigt stöd av sina polare. Och då gick det som det gick.
Har du sett alla matcher under OS?
Nej, jag har ett jobb att sköta så att jag har fått sett många kvällsmatcher har jag fått sett i alla fall.
Men alltså, jag måste ju ärligt säga att det är ju inte helt lätt att fatta allting. Eller liksom, varför är det bra att den där stenen hamnade precis där? Det är som att man sitter och gissar som nybörjare, som jag gör.
Nej, jag håller med. Jag kommer ihåg mitt första VM jag var och tittade på. Det var i Gävle 2004. Och de matcher när jag fick sitta bredvid Prytz då, där han förklarade vad som hände, de var ju mycket, mycket roligare att titta på än när man fick sitta själv då.
Så nu har man ju fått lite hjälp av kommentatorerna, men det är ändå svårt.
Jo, absolut. Och Vincent och Annette har gjort det kanonbra, verkligen. Det liksom, och Sara Karlsson på, hon blir också suveräna kommentatorer, tycker jag, för sporten.
Men alltså, man vet ju vissa som börjar med golf, att det blir liksom verkligen svårt att slita sig från golfbanan. Mm. Det är någonting som gör att man bara ska dit igen och man ska nöta på. Alltså, skulle du säga att curling är likadant?
Ja, på många sätt så där. Man vill ju alltid bli lite bättre så där, så det är ju lite svårt att gå därifrån. Så att det är synd när de stänger av isaggregatet till våren här, det får man ju säga.
Kan man träna curling på något sätt sommartid utan is?
Nej, det, man får väl sopa bäst man kan och skura golvet hemma ungefär. Det är väl där någonstans.
Ja. Men hur kommer det sig att curling har blivit så stort i lilla Sverige?
Ja, jag vet inte om vi är så jättestor. Det är väl 3 500 medlemmar, så att vi har ju plats för det dubbla, tänker jag. Men vi har en jättebred eller hög topp. Bred spets, eller vad ska man säga, skarp spets med några riktigt bra lag, och det sitter ju bland annat i curlinggymnasiet, och man ser verkligen en stark kultur bland oss som spelar ändå.
Men tänk dig, alltså bara då 3 500 utövare och så är vi så på så hög nivå, alltså på OS högsta nivå. Det är ju sjukt.
Det är lite sjukt, och det får man ge de här lagen som har spelat nu. De har ju verkligen varit med och förändrat massa curlingen på världsnivå. Och så är dinarna med hur de tog sig an fysträning som inget tidigare lag hade gjort egentligen. Så de är värd sina framgångar.
Men du sa curlinggymnasium, då menar du, syftar på det som är i Härnösand alltså?
Ja, precis.
Ja, men är du där och kikar på dem som tränar och spelar?
Ja, de blir som en del av klubbverksamheten, och i och med att jag är ganska aktiv i klubben så träffar man ju dem varje vecka, de som är där och spelar. Och dottern min är ju, går ju också på Curlinggymnasiet, så att man får en naturlig anledning att vara där.
Men finns det fler sådana gymnasium i Sverige eller?
Nej, det är så här Riksidrottsgymnasien som finansieras av Riksidrottsförbundet, och det här är en enda Curlinggymnasiet. Sen så finns det ju andra specialidrottsgymnasium runt om i hela Sverige egentligen.
Just det. Men du, alltså, vi ska ju inte bara prata om curling på is, Andreas, i kvällens Karlavagnen. Vi hoppas ju att vi ska få in en del samtal som handlar om att vara curlingförälder, eller om man kanske känner att man har blivit curlad som barn, eller om man curlar sin partner eller något sånt där. Mm. Hur bra är du på att vara curlingförälder?
Ja, om man ska ta på den här massa nidbildsversionen, då tror jag inte jag är så mycket curlingförbälder. Men jag tycker vi snarare det handlar om att man ska släppa stenen i tid lite grann, på samma sätt man ska släppa ungarna i tid, och sen så får den ta sitt eget spår på något sätt.
Man ska inte peta så där som kanadensarna gör.
Nej, då blir det nog rätt fel. Så att ja, vi är nog alla curlingföräldrar på er. Alla vill väl att barnen ska få en bra position här i livet, tänker jag. Så att nu försöker man göra sitt till för att de ska få sitt bästa läge.
Men när man ser de här som frenetisk sopar, alltså i sporten curling, och så när du pratar om nidbilden av en curlingförälder, dit vill man ju inte vara, att man håller på liksom sopa ihjäl sig för dem. Men det är ju någon fine line där med att hur kan man hjälpa dem att komma till sin rätta, eller på bästa sätt hitta en väg. Det kan ju vara svårt i början av livet, men sen inte göra för mycket. Det är väl det.
Precis. De måste få göra misstag egentligen. Det är ju fler misstag de gör, desto bara de lär sig från dem, tänker jag, så är det väl inte så farligt. Mm.
Har du någon gång varit med om att något barn till dig har sagt, men pappa, sluta curla mig? Eller förstår du vad jag menar? Att barnen själva tycker att nu hjälper du för mycket.
Ja, de suckar väl och himlar med ögonen regelbundet när man försöker berätta för dem vad som kommer att hända här i livet och vad som händer om de inte gör det de ska vad gäller läxor och sånt där. Så att det får man väl ta. Och det jag sa det senast till min dotter här när vi var ute övningskörde bara för någon vecka sedan, att du måste ju förstå att för mig är det ju fortfarande den här lilla tjejen som sitter i knät på när vi gasar omkring på en liten parkeringsplats uppe i fjällen. Mm. Det är jättesvårt för mig att ta in att hon faktiskt ska ha ett eget körkort om ett par månader. Det är liksom det. Nej.
Och köra iväg själv.
Ja, hon är närmare 6 än 18 skulle jag säga, i min värld.
I din värld, ja.
Ja.
Men hörru, har barnen också spelat curling i er familj?
Ja, båda har ju provat på, och sen så är det ju dottern då som har fastnat för det lite mer då. Så att det är väl, man säger så vi bygger återväxten i svensk curling, det låter barnen börja spela curling, tror jag.
Mm. Men tror du att någon av dem kommer satsa på sporten och...
Ja, det hoppas jag. Det skulle nog vara kul att se dem försöka ställa upp i något SM här framöver i alla fall.
Så dottern går curlinggymnasiet, eller?
Ja, precis. Sen hon var skadad då ett år så här, så att hon inte fått spela någonting. Så att det är väl lite tråkigt, men det är väl en del utvecklingen det också, tänker vi.
Ja, oj oj oj. Det har vi fått se under OS här nu. Vilka kämpar de här duktiga utövarna, och vilka smällar de tar mellan varven.
Ja, nej, men man tänker ju, all elitidrott sliter ju på kroppen, även curlingspelare, även fast man inte tror det. Det är ju rätt mycket benstyrka som måste till om du ska bli bäst i världen. Och även armstyrka har man ju sett nu när sopningen har blivit så pass viktig som det har kommit att bli under de senaste åren.
Det är ju så långa matcher också ibland, alltså under curlingen. Alltså, de håller på i timmar, känns det som.
Ja, yeah, precis. Spela en eller två matcher i en vecka så där, så 3 timmar per match. Och då känns det nog i kroppen.
Men du, en sak som jag bara tänker på, att om man kommer på så här, men oj vad kul det hade varit att åka och träna. Man måste ju alltid vara ett gäng, Andreas. Kan man åka och träna för sig själv? Fattar du vad jag menar?
Ja, jo, om du är riktigt hängiven som nybörjare är det inte kul. Som sagt, det är ju den här lagidrotten som är det roliga med det hela. Sen som du ska upp och satsa på OS, ja, då får du nog ligga och nöta själv i curlinghallen ett tag också. Men jag tränar aldrig själv. Det finns ingen anledning att göra det på min nivå.
Har du något tips till någon som lyssnar och tänker alltså, jag har blivit så sugen sen jag har följt alla som har alla matcher under OS och allt det där. Vad ska man göra?
Jag tror inte att det finns någon curlingklubb runt om i Sverige som inte har öppen hus de närmaste veckorna. Vi är Härnösand har öppet hus på lördag 11, klockan 11 och sådär. Och det är de bara in på deras Facebook-sidor och kolla. Så går man dit och sen så är det ju tyvärr så att många curlinghallar börjar ju stänga i slutet på mars och sånt där, så att man kanske får ge sig till till hösten egentligen när man får börja på någon nybörjarkurs då.
Ja, det är lite sent in på säsongen nu då. Det börjar väl vara så att snart börjar det fejda ut lite grann det här med istider.
Ja, precis. Men som sagt var, det är bara att gå och prova på så många gånger man kan och sen så sätter man sig på dam-VM som börjar snart och sen så låter man bara sommaren gå. Det går snabbt det. Sommaren är kort.
Så får man sopa lite extra framför bron. Börja träna
precis.
Så lite.
Precis. Och sen så börjar man spela curling till hösten och så får man ett lyckligt liv. Inte svårare än så.
Andreas Skoglund, det låter härligt. Vad skönt att få starta med en entusiast som dig ikväll. Ha en fortsatt fin afton och tack för att vi fick prata med dig.
Tack så mycket. Hej med dig.
Hej.
Det här är Karlavagnen i P4.
Men nu ska vi åka till Stockholm och prata med Charlotta Åkergren. Hej Charlotta.
Hej, hej.
Hur är läget med dig?
Det är bra, tack. Hur är det med dig?
Ja, men det är fint. Det här är så spännande. Med dubbeltema.
Ja,
visst
är det. Ja, det är fantastiskt ämne.
Visst är det. Men Charlotta, du är skolkurator på Engelska skolan i Stockholm.
Engelska skolan norr i Stockholm, yes. Och
norr
ordförande,
till
och med. Ja, precis. Och ordförande i Kungsholm med basket. Så att jag ser barn i alla möjliga situationer. Ja, precis. Mm.
Men du, det här med curling på hemmaplan eller att vara curlingförälder eller såväl curlingbarn att bli curlad, det är något som engagerar dig.
Ja, det gör det. Jag tänker curla så mycket du kan. Alltså vara en curlande förälder så otroligt mycket du kan och hinner. Men det finns ett jättestort men där. Jag tror inte man ska curla barnen innan de kan själva. Mm-hmm. Då är risken att man gör dem en jätteotjänst.
Så du menar när de har lärt sig någonting, då kan man sedan hjälpa dem på traven, men inte innan dess?
Nej, exakt.
Då får man nog tänka till.
Ja, men det hänger jättemycket ihop med ett barns självkänsla. Tänk dig att inte kunna när de andra barnen kan. Jag ser jättemycket under dagarna i skolan och i föreningslivet på kvällar och i helger och sådär. Föräldrar som bär väskor hela vägen fram, hänger dem på kroken. Föräldrar som mejlar om betygen. Jättemycket att liksom, man gör allt till sina barn.
Varför tror du att vi föräldrar gör sånt här?
Jag tror egentligen att det är lite egoistiskt. Att det kanske är, det går snabbare, det blir inte massa spill. Vi hinner lösa logistiken lite enklare. Jag tror faktiskt att man gör barnen otjänst. Det här gick upp ganska tydligt för mig. Jag jobbat basketkollo en sommar. Mm. Det var jättevarmt och vi var inne i en hall. Och såklart vill vi att alla barnen ska dricka vatten. Så vi gjorde en paus. Skicka ner barnen och fylla på vattenflaskorna. Det började direkt där. I princip ingen får upp sina vattenflaskor.
Alltså du menar att man får inte upp korken?
Nej, precis. När du ska fylla av den måste du ju ta av locket. Så du måste ju liksom skruva av det. Och då tänker man kanske har skruvat åt det för hårt. Så vi skruvar av locken, barnen går ner och fyller. Kommer upp igen med fyllda vattenflaskor. På med locken. Några klarar inte så vi får hjälpa till att sätta på dem. Sen kör vi igång träningen. Och helt plötsligt är det vatten över hela golvet. Förstår ingenting. Då har man barnen typ lagt sina lock ovanpå flaskorna. Man vet inte
Nej,
hur man...
Herregud.
Ja, men vänta, det är inte klart. Vi bryter, torkar golvet för det blir en skaderisk såklart när det är vatten överallt. Sen ska vi gå ut. Då ska vi packa ryggsäckarna med bollar, inneskor, vattenflaskor. Då blir nästa problem. Man kan inte riktigt packa sina väskor. Så där får vi hjälpa till. Och sen när vi ska sätta på väskorna och gå ut, då är det flera barn som vill att vi ska bära deras väskor, vi ska bära bollarna. Så då får vi förklara att var och en bär sitt, det går jättebra. Det är därför vi har ryggsäckar. Och det är då vi upptäcker att kanske hälften av ryggsäckarna är inte, de är fabriksinställda fortfarande. Förstår du vad jag menar? Nej, men... Man har inte ställt in sin ryggsäck efter sina barn, utan troligen har någon förälder burit ryggsäckarna.
Så då när Charlotte, jag förstår att du började klia lite. Men alltså det här är vanligare än och vad man tror kanske.
Jättevanligt. Ja, jag tror att det är jättevanligt. Och jag tänker att det är jättefint och det är jättesnällt. Jag har egna barn och är vuxna nu, men tanken är jättesnäll. Men jag tror för ett barns självkänsla att inte kunna öppna sin vattenflaska, inte kanske veta när man kommer till skolan vad man har i sin ryggsäck. Jag tror att gör det här tillsammans med barnen. Lär dem. Mm. För jag tror att det är inte så bra för självkänslan att inte kunna. Så i grund och botten så är jag lite fundersam om det är mer egoistiskt än att man försöker hjälpa sitt barn.
Men,
är du med hur jag tänker?
Absolut, absolut. Mm. Just det där med stress och att ha bråttom och göra allting, det är ju en sak och det är ett problem i sig som är ett stort problem förstås. Mm. Men sen också det där att man på något sätt... Alltså, fråntar barnen en upplevelse också, inte bara ett jobb utan en upplevelse.
Ja, men det kan väl vara kul att få packa sin egen väska eller få veta själv om du har idrott i skolan. Det kanske är bra att du vet vad du har med dig, vad du själv har packat ner. Jag tänker att, nej, jag vet inte riktigt.
Men tänker du som jobbar också som skolkurator i samtal med barn, kan du uppleva något liknande? Då handlar det inte om den praktiska saken att man inte får igen en kork på en vattenflaska, men förstår jag ute efter?
Ja, men du kan ju bara tänka, vi har prao i årskurs 8. Då är det väldigt mycket föräldrar som löser praoplatserna. Jag har ordnat till mitt barn, jag har varit inne och frågat på ett café, jag har löst det med min son. Det kan vara rätt skönt att få gå in själv och fråga om sin praoplats. Det är också, jag tror att allt det här kopplas tillbaka hela tiden till självförtroende, självkänsla. Att man inte tar över allting för sitt barn. Jag tror mer att det blir
sen ska
okänst.
Man ju söka ett jobb och sen ska man kunna kanske prata med sin chef eller vem vet, en kund eller vad man nu möter på. Mm. Ja. Så inte...
Så det är liksom, jag är inte ute efter att man inte ska hjälpa till, men man ska se till att barnet kan själv. Sen kan man hjälpa till hur mycket som helst. För då vet man ju om mitt barn, om jag inte kan hjälpa till en dag, då kan de packa grejerna själv. Då kommer det lösa sig ändå. Men det är fantastiskt att kunna hjälpa sitt barn. Och det är också fantastiskt att veta, alltså känslan för en själv, att jag har lärt mitt barn det här.
Mm. Men när eller om ni lyfte den här problematiken som ledare på basketen, vad fick ni för reaktioner från föräldrarna då?
Jag skrev ju en insändare efter det här när jag förstod det här som kom i DN. Och då var det väldigt många föräldrar, både från skolan och från basketen, som hörde av sig eller som kommenterade att oj, det där är ju en ögonöppna, det är ju verkligen så där. Och nej, det där har jag inte tänkt på. Så att, ja.
De blev inte att arga lätt, på dig, utan tacksam.
Nej. Jag tror också att det är liksom lätt att åka med i den där. Jag gör det bara så går det snabbt. Hon vet säkert, han vet säkert sådär. Så jag tror inte att det är illvilja egentligen. Nej. Men kanske att man bara åker med det där, jag fixar det så går det snabbare.
Men det kan ju också, jag kan tänka mig utifrån barnets perspektiv, att man tänker att mamma och pappa tror inte på mig tillräckligt mycket, att jag klarar det här om man, någon gör det hela tiden för en.
Och då blir det en passivitetsgrej, man packar inte sin väska utan barnet blir sittande, och de sitter tillräckligt idag. Så att, ja. Det är spännande ämne.
Det blir en ganska rolig bild när man ser de här frenetiskt sopande, fantastiska OS-utövarna. Men när man tänker sig själv i föräldrarollen när man skriker och hojtar och sopar. Det är en kul liknelse. Man förstår vart ordet kom ifrån.
Ja, eller hur?
Om vi ska hoppa till sportens värld, har du följt curlingen någonting?
Ja, det är fantastiskt att se. Va?
Ja.
Jätte.
Att man kan bli så besatt av någonting som man inte fattar riktigt.
Ja. Och det har man ju sett alla fritids nu som fryser curlingklot, som klampar och som målar på isen. Och det är fantastiskt. Det blir väl kanske nästa boom nu.
Ja, precis. Efter truls och pingis, nu är det curling vi ska hålla på med. Ja, men föräldrar, spola inte några isar till barnen. Gör dem göra själva, eller hur?
Exakt.
Ja. Men okej, men vad har du för tips till föräldrar som känner så här, åh gud, det där är ju jag, eller hjälp, håller jag på med det där? Kan du skicka med något sista så här om man...
Ja, men det är ingen skada själv med det. Det är bara att säga, jag hörde en Charlotta prata på radion om det här. Vet du egentligen? Ska vi kolla hur man gör det här? Alltså, det är väl inget konstigt. Det behöver inte vara, det är inte för att skamlägga någon. Det är ju bara att stanna upp och säga, vet du vad? Nu tänker jag att vi lär oss det här tillsammans. Hur gör vi nästa gång? Vad vill du ha i din väska egentligen? Vad ska du ha till basketträningen? Vad har du för läxor? Vad behöver du i skolan på onsdag? Alltså, det är inte att skuldbelägga någonting. Det är mest en så här ögonöppnare, tänker jag.
Påminna varandra.
Ja, jag vet inte. Mina barn får väl ringa in om jag har curlat dem, jag vet inte.
De kanske ringer lite senare. Alltså, mamma, nu ska vi berätta. Alltså.
Nu kommer sanningen fram.
Exakt. Nej, men jag tror att vi alla har varit bra på det där någon gång mellan varven. Men det är väl jättefint att vi påminner varandra. Hjälper varandra.
Och
det,
ja, och verkligen inte något skuldbeläggande, utan mer att man kan göra på ett annat sätt.
Mm. Ja, vad fint. Jättebra. Tusen tack för att vi fick prata med dig, Charlotta, och igen.
Tack så jättemycket.
Ha en fin kväll. Hej.
Detsamma. Hej.
Det här är Karlavagnen i P4.
Och nu, hörni, ni har vi fått in ett samtal från Sollefteå. Och vi ska prata med ingen mindre än Mio Hasselborg. Hej.
Halloj, halloj.
Alltså, när man säger Hasselborg så ser man ju nästan lite guldglitter framför sig.
Ja, men eller hur?
Och vem är det jag pratar med? Vilken Hasselborgare är detta?
Jag är Annas kusin.
Nämen.
Ja, precis.
Grattis säger jag till dig med. Det får man väl säga till släkten när man har vunnit OS-guld.
Jag ska hälsa dig vidare jättesnällt. Tack så mycket.
Men Mio, alltså, om jag snabb googlar dig så förstår jag att du är också curlingspelare.
Ja, det är jag. Jag har haft en fantastisk karriär som jag är jättestolt över.
Berätta, vad har du för härliga meriter?
Oj. Ja, men de två toppmeriterna är nog mina två EM-guld.
Men shit, va? Det är ju stort.
Jätteroligt. Ja, det är stort. Det är stort.
Europamästare två gånger.
Mm, precis. Men det är jättelänge sedan nu, men ändå, det är stort.
Ja, men du, jag tänker, hur har den här dagen varit för dig?
Oj, så himla pirrigt. det har varit tårar och det har varit skratt och glädje. Vi samlades hela familjen. Jag och mina två syskon och alla våra respektive, alla ungar, och så även min pappa samlades hemma hos syrran, och så tittade vi på matchen tillsammans och ja, men verkligen hejade fram tjejerna till guldet, och det var oerhört mäktigt att få vara med dem.
Ja, men alltså, jag tänker, det är ju så lång tid ni måste ha varit nervösa. Det måste vara helt slut.
Ja. Sen OS började typ.
Ja, nej. Dessutom.
Nej, det var en tuff match idag, men vi sa redan när vi såg vilka det skulle bli i finalen, att vi skulle spela mot Schweiz, så sa vi redan att det kommer att avgöras på sista sten. Och vi vet ju att Anna älskar att få avgöra matcher på det viset. Och därför kändes det helt magiskt att hon fick avgöra en OS-final på sista sten. Och vi är så glada för hennes skull.
Ja, men alltså, jag är glad för er skull.
Ja.
Men vad är det här med Hasselborgare och curling?
Ja.
Hur kommer det sig att hela släkten och familjen har börjat med denna sport?
Det är ju fantastiskt. Det är farfar Kurt som spelade hemma här i Sollefteå på uteis. Och sen fick han sina barn att spela, och främst då min pappa Stefan och Annas pappa Micke. De har ju spelat och även de vunnit EM och varit ute och fått ett VM-silver. Och sen blev min pappa förbundskapten. Och,
Så häftigt, en hel curlingfamilj.
Ja, jo, men så är det. Vi har det lite grann i blodet.
Ja, men vad är det ni har då som är så viktig egenskap, om man kan liksom generalisera så? Vad är bra att ha för egenskap när man ska bli curlingspelare?
Jo, men det är nog bra att vara lite taktisk. Men sen även att man har förmågan att behålla fokus länge, för att en curlingmatch kan ju bli, den är jättelång. 2,5 timme.
Verkligen.
Behöver man nog hålla fokus. Men lite jävlar anamma och lite vilja att komma lite högre än någon annan. Fast göra det liksom på ett schysst sätt. Ja, och framförallt att man vill vara med i en lagsport. Det är väldigt danande för människan, tycker jag, att ingå i ett lag.
Ja, men verkligen. Det är inte bara me, myself and I, utan det, man är
precis
ett gäng.
Exakt. Ja, nej, det är super, super viktigt. Jag tränar ju själv juniorerna här hemma i Sollefteå, curlingjuniorerna. Just nu är de bara 2 stycken, så att det är inte riktigt ett lag. Men
nej.
Jag jobbar verkligen på att få fler juniorer till klubben.
Men du kommer väl strömma in nu? Det är väl det vi har pratat om det redan.
Ja, jag hoppas. Vi har öppet hus nu 2 lördagar i rad.
Smart.
Och det vet jag att jättemånga klubbar runt om i Sverige har. Så att det vore magiskt om fler ville komma och spela curling med oss.
Spelar något av dina barn?
Ja, min son spelar, och så sen spelar min brorsas pojke spelar också.
Just.
Så att det är hasselborgare.
Men man är inte tvingad som hasselborgare, att man måste liksom, kom nu.
Nej, man är inte tvingad, men däremot så får man det ju i blodet, i modersmjölken, så får man lite granit.
Ja, just det.
Vilket är fint.
Men hur upprörde har ni varit då kring detta debakel kring kanadensarna och de här små petningarna och allt det där?
Ja.
Hur har snacket gått hemma hos er i soffan?
Nej, men det är klart man tycker att det är onödigt att köra en double touch. Alltså det vill säga att man tar 2 gånger på stenen och framförallt på graniten. På den hårda stenytan, där får man inte ta överhuvudtaget när stenen spelas.
Så då kan man påverka hur den rör sig? Alltså.
Jajamän, ja. Mm. Det kan man. Så att det är klart, det är ett onödigt drag att göra så. Men sen får man ju försöka att fokusera på spelet i sig. Jag tror inte att matchen vanns eller förloras med den där touchen, men det är ju fruktansvärt onödigt att göra på det där viset.
Man blir lite störd på det och så. Jag tänkte bara på det, när de vann guldet, kanadensarna, herrarna, så här, att det måste ju ändå ha kostat på lite grann. Det kan inte vara riktigt lika kul utan, alltså, det hade nog varit härligare att slippa den där diskussionen.
Så tänker jag också. Jag tror att det var väldigt många som höll på Storbritannien i den finalen. Jag bland annat. Men nu vann de och bra för dem, kul för dem. Jag hade hellre sett att Storbritannien vann.
Förutom att han svor då inför hela världen eller många som tittade, så tänker jag att kanske barn har lärt sig också att man ska verkligen inte fuska. Om nu barn har suttit och tittat på detta.
Precis, och så får man hoppas att deras föräldrar, har nyanserat situationen lite grann. Och får dem att fokusera på det som är viktigt i curling, och det är ju egentligen man har biten att det är en schysst sport. Faktiskt.
Visst var tjejerna väldigt någonting schyssta med varandra idag. Det var någonting som löste så där jättefint under spelet.
Ja.
De hade bra snack. Och...
Ja, nej. Alltså ibland så råkar man sopa i någon sten. Man tickar i någonting. En sten som ligger där. Och då säger man till den andra skippern att jag var i den här. Och oftast löser det sig precis hur bra som helst.
Snyggt.
Så att det är en gentlemannasport. Verkligen. Och det är ju någonting vi som spelar curling är oerhört stolt över.
För lyssnare som har tillkommit måste jag bara säga att jag sitter nu och pratar med Mio Hasselborg, som alltså är kusin med Anna som tog OS-guld idag. Men Mio, vi pratar ju inte bara om sporten curling utan om att vara en curlingförälder. Hur står det till med den saken när det gäller dig?
Ja, det beror ju på hur man vänder och vrider på det. Jag försöker vara en väldigt närvarande mamma. Jag är ju som sagt tränare både i curlingen men även i handbollen för min sons lag. Tidigare även varit engagerad i fotbollen och parkouren. Så att det är klart jag är med på många ställen och försöker, du vet, stötta inom skolan och ge lite råd i kompisvärlden och skjutsa till backen. Så att det är klart man är där hela tiden. Men jag är ju av den åsikten att barn måste få göra misstag. Och sen får man hjälpa dem att rätta till de här misstagen. Så att jag tycker inte kanske att jag curlar så där överdrivet mycket, men det är klart att jag är en supernärvarande förälder.
Jag vet inte om du lyssnar på Charlotta och igen som vi pratade med innan, skolkurator från Engelska skolan. Hon sa bara det att curla gärna, men gör inte det innan barnen har lärt sig packa väskan eller lärt sig knyta skorna eller stänga igen en vattenflaska, för då blir det svårt.
Såklart. Nej, men det är klart de ska lära sig själv. Ja, det är ju det de växer av.
Lagom, det var ju det där med lagom är bäst. Ja, förutom i OS, då är berg.
Precis,
maxat
är
bäst.
Då är det bara guld som gäller. Ja, så häftigt.
Men så har ni firat någonting i eftermiddag, kväll?
Ja, men vi var ju som sagt hela familjen hemma hos syrran, och där var det ju, ja, men vi käkade lunch tillsammans och skrattade och det kom några tårar. Men vi verkligen firade in det här guldet. Jag smsade lite grann med Anna nu på kvällskvisten och som jag förstår då, hon har ju haft full rulle precis hela dagen, och det ska bli väldigt, väldigt skönt att få ringa till henne när allting har coolat ner sig lite, så man får höra hennes resa genom OS.
Ja, men hörru, hälsa från hela Karlavagnen till Anna. Och grattis till er i familjen, till allihopa för detta fantastiska.
Ja, men det är superhäftigt.
Så jätteglad verkligen att du ringde oss. Ha det fint, Mio.
Detsamma.
Hej, hej.
Det här är Karlavagnen i P4.
Under OS så fastnade jag för författaren och skribenten Alex Schulmans krönika i Dagens Nyheter. I förra veckan så skrev han bland annat så här: jag har aldrig varit så här besatt av en sport som jag samtidigt förstår så lite av. Jag ska ärligt säga, jag förstår i stort sett ingenting. Och så fortsatte han, och ändå fortsätter jag att titta och blir allt mer besatt. Jag kan inte få nog av denna totala obegriplighet. Det stämde väldigt bra in på mig, och kanske känner du som lyssnar igen dig, du kanske också har blivit uppslukad av curlingen utan att kanske till 100% fatta spelet. Oavsett vilket förhållande du har till curling, om det handlar om sporten eller curlande på hemmaplan, så vill vi ju att du ringer till oss ikväll. Och det har Lennart från Idre gjort. Hej Lennart!
Hej hej!
Hörru du, vi pratar curling, och vilken typ av curling vill du prata om?
Ja du, jag kopplar på den tidigare gästen ni hade här som var, jag tror hon var kurator, och pratade om skolan och att de inte kunde sätta på locken på sina vattenflaskor och så vidare. Så jag kopplar på där.
Vad spännande.
Jag jobbar som skidlärare och har gjort det i 11 säsonger. Och haft allt ifrån småbarn till vuxna. Och när jag har barn så har jag upplevt många gånger att föräldrarna har en ganska stor curlingkapacitet, om jag får uttrycka mig så.
Stor curlingkapacitet.
Ja, de curlar sina barn väldigt mycket. Vi träffas ju och introducerar skidskolan med barnen. Och sen så ska vi ta oss från stället där vi samlas då till liften. Och då brukar många föräldrar ta sina barn i handen och dra dem till liften.
Det börjar redan där.
Och jag tillhör en generation som är lite äldre oftast än föräldrarna då. Så att jag kan säga till en 40-årig mamma eller pappa att stopp. Vi curlar inte barnen i skidskolan, och då blir de som en elektrisk stöt går genom handen, de som släpper barnens hand. Och sen så lägger jag till då förstås att de måste göra rörelsen att ta sig på den flata marken eller till liften då. Göra det själva, annars lär de sig inte. För det är ju genom att göra rörelsen som de lär sig.
Men vad säger föräldrarna då?
Ja, till mig säger de ingenting, för att de inser då att eftersom jag är lite äldre än dem då, så då gör de det. Men jag kan tänka mig att mina yngre kollegor som oftast är i 20-årsåldern inte säger på samma sätt. Och då blir det ju inte riktigt bra för barnet som ska lära sig att röra sig på skidor och lära
Varför
sig
den tror du att föräldrar och vi håller på så här? Varför gör vi så här mot våra barn?
Det är de vill barnet väl, men de gör det en björntjänst, precis som tidigare gäster konstaterade med de här vattenflaskorna och så vidare. Man tar hand om barnet, tror man, men de måste ju få prova själv. Så är det.
Vad tror du barnen tänker då, alltså, när du säger nej, men hjälp dem inte, utan de måste lära sig?
Ja, lite beroende på hur gamla de är. Ibland så blir de ju sådär att nej, mamma måste hjälpa till eller pappa måste hjälpa till, för att de är van vid det. Det blir en helt ny situation för dem många gånger. Och sen så senare i skidlektionen så kan jag ibland få höra att jag får inte åka i off-pist för min mamma. Nej, men nu är det ju inte med din mamma, brukar jag säga. Nu är det med mig. Nu kan du åka off-pist.
Man nu är det med Lennart och nu åker vi off-pist.
Ja, ja, precis. Och man lär sig väldigt, väldigt mycket genom att åka off-pist. Fartkontroll, styra undan och så upp- och nerrörelse. Det vill säga det är guppigt och det är knölar. Och ibland får jag också höra från föräldrarna, vad håller ni på med i skidskolan? Ni bara åker i skogen och leker. Ja, precis. För just det här som jag alldeles nyss sa, man lär sig väldigt, väldigt mycket av att göra det.
Att inte åka på en curlad bana liksom.
Nej, men precis. En slät pist, det lär man sig en sak. Men att åka i skogen där det är ojämnt och det är träd emellan, eller träd i vägen och det är, man får styra och hålla på. Där lär man sig väldigt, väldigt mycket.
Men det är lite mer som livet.
Ja, precis. Och det inser inte föräldrarna. De ser bara risken att det kan hända någonting. Men jag gör ju bedömningen att kan jag göra det här med den här barngruppen? Ja, det kan jag göra. Och sen finns det ju sidoeffekten, eller kanske det som barnen mest uppskattar, det är att det är roligt. Så att de förstår...
Och den här
förstår,
platta pisten, de förstår, sen, den blir ju jättelätt.
Ja, och de förstår kanske inte liksom vad de lär sig egentligen när de åker i skogen. De har bara roligt. Och det är det som är grejen också, att de ska ha roligt.
Men Lennart, är du en sån skidlärare eller tränare som helst skulle önska att föräldrarna bara lämnade barnen på parkeringen och så sen fick du liksom ha dem i din ägo så att föräldrarna var där och liksom förstörde så lite som möjligt?
Ja, jag brukar säga så här, skidlärare jobbet vore väldigt strevligt om inte föräldrarna fanns, så brukar jag säga ibland lite ironiskt för det. För att de är ibland och stör väldigt mycket när de ska lägga sina synpunkter, beroende på att ja, de ser någon form av säkerhet för sitt barn, men de ser inte att barnet måste få prova själv och göra sina egna misstag. Och vi gör ju det utefter att vi ser till att det är säkert förstås. Vi släpper ju inte ut dem i typ en svart backe bara för att.
Nej, utan det förstår jag.
Vi anpassar ju utbildningen efter hur vi ser hur barnen utvecklas i gruppen. Men det viktiga är att de måste göra rörelsen själv och få försöka och misslyckas. Så det roligaste det är ju när jag tar ut barnen i säg 30 cm lös snö, där vet jag att de kommer att ramla och de kommer inte att lyckas åka i det, men de ramlar och de ramlar mjukt och de garvar och de sprattlar som fiskar på land för att ta sig upp, och det är, vi har jätteroligt när vi hamnar i den typen av snö. Så där tar jag ut dem så ofta jag kan om det är sådana väderförhållanden eller
det låter fint.
Ja.
Alltså jag har faktiskt varit lite ridlärare och då säger man ju till barn att man måste ramla av en häst minst 100 gånger innan du lär dig rida. Och då får man ju som leka att man ramlar av lite grann och för kanske lite små hästar och i härlig snö och sådär.
Ja,
du inte ramla så hårt.
Nej, och just när det är ju lös och snö så då ramlar de ju inte så hårt, utan det är mjukt och det är svårt att ta sig upp, men det är kul. De skrattar och de har roligt. Och det roligaste av allt är väl det när de kommer tillbaka sen. Då berättar de ju med liv och lust för föräldrarna vad vi har gjort. Och det är ju jättekul att höra hur entusiastiska de har varit efter lektionen när sånt här har inträffat.
De har fått vara modiga, de har fått göra nya saker.
Ja.
Jag tänker att vi lär oss mycket av de här samtalen, att man känner bara oj.
Ja, och sen upplever jag också genom årens lopp att... barnen rör sig lite sämre nu än när jag började som skidlärare. Och jag vet inte om det här med att datorspel och sitta stilla kan ha en effekt. För att en del har inte motoriken så som jag tyckte de hade när jag började som skidlärare. Jag blir lite sämre måste jag säga.
Ja,
om, jag har rätt, om jag har rätt i den killgissningen eller spekulationen, det vet jag inte. Men det är lite sån här notering som jag har gjort.
Intressant reflektion.
Ja,
tack
precis.
Så hemskt mycket Lennart för att du ringde. Bra input till kvällens sändning. Vi tackar och bockar.
Ja, tack själva. Det var ett jättetrevligt program.
Ja, ha det fint. Hej.
Hej, hej.
Det här är Karlavagnen i P4.
Vi har ett telefonsamtal hängandes i luren, men först ska jag släppa in Åsa Ivarsdotter som håller koll på sociala medier. Har du något spännande från Facebook, Åsa?
Otroligt mycket engagemang tycker jag ikväll eftersom vi har dubbeltema. Men jag tar några här. Kajsa Granvik, hon skriver, gillar verkligen att se på curling plus att jag curlar min familj. Och så har hon skrivit hjärta. Och då var vi tvungna att fråga, hur curlar din familj, om det fanns för- eller nackdelar? Hon svarar bara fördelar. Det har blivit fina människor av allihopa. Det var fint tycker
jag. Så bra.
Vi tar också Lars Nilsson som skriver, kul ämne. Sporten curling har verkligen väckt mitt intresse nu under OS. Lite som schack fast på is, ett strategispel. Curling i den andra bemärkelsen där föräldrarna lägger allt till rätta och inte låter barnen få de utmaningar och motgångar som gör dem till ansvarstagande och välfungerade vuxna. Det kan aldrig vara bra. Skriver Lars.
Alltså det här med dubbeltema, det är ju fantastiskt roligt, Åsa. Va? Få så mycket bra
helst.
Samtal.
Ja.
Hörru, nu ska vi bege oss till Luleå. Vi ska prata med Jörgen Edenhagen. Hej!
Hej, halloj!
Hallå, du är ordförande i Luleå curlingklubb, eller hur?
Ja, absolut, det är jag.
Och curlingnörd, säger du själv att du är?
Ja, det har växt in på mig att jag har insett att så är det ju faktiskt. Jag håller på i 15 år och det här är ju så himla roligt så att jag vet inte vad. Min fru Karin och jag, vi lägger mycket tid på att titta på curling och lyssna på curling och se på curling. Spela förstås och vi har en jättehärlig klubb som vi umgås med då blir det ju. Det är ju en väldigt social sport också.
Ja, verkligen. Oj, vad man snackar, verkar det som, när man spelar en curlingmatch. Det är
ja,
mycket
det
samtal.
Det är ju kanske själva matchen är man lite mer fokuserad på, men runt omkring är det så mycket. Och det blir en så härlig gemenskap kring det också.
Men liksom, kan du försöka liksom beskriva, vad är det med sporten som kittlar?
Det är ju lite... Du har ju ett team som du hela tiden är en del av, där du hjälper till och där du själv också gör en nytta och där du också avgör saker själv i det där. Så att man är alltid tillsammans där på ett sätt. Så att, och det märks verkligen på folk. Man hjälps åt och alla är en så positiv sport. Så är det.
Alltså vilket moment tycker du är roligast? Eller är det att... liksom sopa eller att vad kallar man när man skjuter ut och kastar ut stenen?
Ja, min roll är oftast att vara skip, alltså kapten i laget. Då får man ju styra i spelet. Det gillar ju jag. För då kommer den här strategin. Schack på is sa någon där. Det finns en jättebra YouTube-kille som kallar det för Chess on Ice som förklarar sånt. Och det är verkligen när man kommer in, det kanske man inte ser första året man spelar, men när man har spelat ett tag då växer det där. Då ser man verkligen att schacket är på 40 meters håll, det är faktiskt så. Och det är utmanande för mig.
Ja, vad häftigt. Så du kan, då får du liksom se det framför dig några steg också.
Ja, precis. Det blir den utmaningen, så är det. Sen när jag spelar med vi har satt ihop ett lag bara till en tävling som har varit nu i helgen och då har jag spelat med någon som jag inte brukar spela med och då har vi två som har delat på den här skipperrollen så att då har jag haft en mera roll att lägga sten och väldigt mycket sopa och det är ju faktiskt roligt i sig och där påverkar man ju verkligen fysiskt också. Det gör man ju mindre som skip då.
Men jag tänker som skip, är det så också att man har alltså om du nu är en senior skip, att du tränar nya kommande att liksom inta den rollen?
Vi i klubben, vi är så liten och tight klubb, så vi tränar alla på allt tillsammans. Så,
ja,
sen är det några som tycker det här är lite roligare, några som tycker det där är lite roligare, och då blir det lite mer att man faller in lite i de rollerna när vi då är på tävlingar och sånt. På våra träningar och sånt när vi spelar, då blandar vi mycket, så man får prova på alla roller.
Mm. Hör du inom bordtennis eller pingis, som man pratar om trullseffekten, vad tror du att det kommer bli fler som knackar på dörren till veckan och säger det här med curling verkar ju jättekul, nu vill vi börja träna?
Ja, nästa vecka hoppas jag på, inte den här veckan. Om 2 veckor har vi på lördagen, där har vi ett öppet hus som jag hoppas det kommer supermycket folk. Nästan så är jag orolig att vi inte ska kunna ta hand om dem, men vi kommer göra vårt bästa. Sen vill vi ju att de kommer tillbaka till hösten när vi startar upp, så vi får fler. Vi vill ju växa och bli en större klubb. Vi hoppas att vi inom sinom tid också ska kunna få en egen hall i Luleå. Vi nu delar vi med konståkning och så. Det funkar hyfsat, men det är inte som på andra ställen där man har en egen hall då, som är specifikt för curling.
Nej, men Luleå är duktig på många e-sporter. Det är konståkning och det är hockey. Eller hur?
Absolut. Ja. Jag tycker vi är duktiga på curling också, men för att bli lite bättre och få lite mer utrymme skulle vi faktiskt behöva den här hallen.
Men alltså, hur mycket har du suttit alltså klistrad nu då under OS? Har du liksom följt svenskarna?
Ja, så mycket som bara varit möjligt. Så är det.
Mm.
Nu missade ju faktiskt guldmatchen här som tjejerna gjorde så fantastiskt, det lilla jag sett i efterhand, för då var vi ju själva på isen och spelade match. Mm.
Det är bra att vara aktiv.
Så vi får, i min skipperroll när jag stod och väntade på att de andra la stenar, då kunde jag faktiskt se upp till fikarummet där i Skellefteå där vi har spelat, för där har de en tv, och så såg vi så här att oj, nej men vad glada de ser ut. Vi har nog vunnit OS-guld.
Vad härligt. Så, ja, det var en fin present.
Ja, det var
vi fick ju också prata med Mio Hasselborg som är kusin till Anna. Så vi har ju haft liksom, kändisar med här i Karlavagnen. Ja. Ja, men vad fint Jörgen. Vad härlig ambassadör du är för curlingen. Och hoppas att det är många som kommer om 2 veckor när ni har öppet hus.
Ja, vi håller tummarna. Alla är välkomna.
Mm. Tack säger vi till Jörgen Edenhagen från Luleå.
Det här är Karlavagnen i P4.
Nu hörni ska vi bege oss till Kalmar och prata med ingen mindre än journalisten och författaren Malin Wåhlin.
Hej!
Hej! Är du curling-specialist, höll jag på att säga?
Ja, på isen eller på golvet. Alltså som förälder så har jag blivit det. Med tiden, tycker jag.
Och hade du förväntat dig detta?
Nej. Alltså för jag har ju ganska många barn då. Och när de 2 första var små, det var nog då det var mest prat om curling. Eller om det var då det började pratas om curling. Och så då låg det hela tiden där bak någonstans. Att man tänkte på det där. Är jag en sån?
När är de födda ungefär? De
är födda 2004.
Ja, precis. Ja. För 2004 så har jag fattat som att då börjar det här begreppet bli befäst i Sverige.
Ja. Mm.
Och curlingförälder.
Det var ju 2 döttrar då. Och sen har ju de fått 3 småbröder som inte har fått smaka piskan eller vad man ska säga.
Jag bara, oh.
Ja. Och det får vi ju höra. Att de har det lättare och så. Men jag har lärt mig att man ska liksom inte gå i fällan och tro att man gör sina barn en tjänst genom att vara sträng och hård. Att man liksom ska rusta dem för någonting. Utan jag tror att man rustar dem genom att vara snäll mot dem och hjälpa dem.
Ja, vi bland annat pratat med en kurator ikväll och en skidlärare som vittnar om barn som inte kan vare sig stänga sina vattenflaskor eller bära sina ryggsäckar eller ta sig fram någonstans nästan i livet utan en förälder som drar eller knuffar eller så. Vad tänker du om det då?
Ja, känner igen lite. Du har ju liksom, de har fem barnen, de har ju liksom skoknytning och cykling och simning har ju kommit lite senare med varje barn.
Men de kan det vid 18 så, liksom, eller?
Förlåt?
De kan det vid 18 års ålder.
Ja, precis. Nej, men alltså, ja, det är klart att sånt där, men just det här med att göra sånt som, ja, men som skjutsa till exempel och sådär. Jag tycker, och, eller, men också sånt där som de kanske liksom, som kanske inte är en färdighet man behöver ha. Alltså det vill säga sånt som de kan och att man hjälper dem med det. Det ser jag ingen för. Alltså jag brukar ju, men till exempel så kan jag, för det är jobbigt på månaderna, särskilt när man är tonåring. Då kan jag få för mig att jag ställer fram skorna i hallen på hallmattan så de är riktade utåt och står liksom bra avstånd mellan varandra och sen öppnar jag skosnörerna så att de kan knoppa i dem. Det är ju curling på någon slags. Och då, och
det, ganska det, hög nivå.
Ja, det, ja.
Men, och då menar även jag, riktningen, liksom, det är den här vägen du ska ut genom, ja, dörren.
Ja. Och sen målar jag en skylt och skriver här är dörr. Nej, men, och då skulle de ju lösa det utan att jag ställde fram skorna. Och då, så att, ja, jag tror att jag tycker man kan curla dem hur mycket som helst om de är snälla och sköter sig tillbaka. Alltså om de curlar lite åt andra hållet. Mm. Så att, det är lite...
men också att det här, om man nu kallar det curlande, men att man skjutsar eller att man, det är ju också tid tillsammans många gånger.
Ja, det har du så rätt i. Och jag tänkte på det här nu ikväll när jag tänkte på vårt samtal att de flesta föräldrar ångrar, eller så är det för mig i alla fall, att man ångrar ju varenda gång man har varit arg eller sur på sitt barn, men man har ju aldrig ångrat ett curl. Inte som Nej. Jag kan minnas i alla fall.
Men sen kan det bli ganska skrämmande, kan jag ändå känna så här att herregud, tänk om vi inte, ett barn inte kan öppna sin vattenflaska, de kanske törstar ihjäl en dag. Liksom att vi nästan har alltså kidnappat deras egen förmåga. Det får inte bli så heller att man blir rädd att göra saker för att man inte ens litar på sig själv, för mamma har alltid gjort allt åt en.
Mm.
För jag kan känna igen mig jättemycket också curlande. Mm. Och också så här känslomässig curling, när man som, ja, men hur mår det, eller hur är det, liksom att man övernojar kring hur barnen mår. Och det är klart, det ska man ju göra, men alltså inte kanske lägga sig i varenda känsla som dyker upp. Är du ledsen nu?
Ja, 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 det frågar jag ett par gånger om dagen. Mm. Men alltså, jag tycker att nu så har barn och ungdomar det så himla tufft på så många olika sätt. Och det kanske hör, det är väl alltid så där att man tycker synd om kommande generation, eller man tycker att de är bortklemade. Det hör väl till, det ska väl alltid vara så att man ska se så på den kommande generationen. Och sen löser det på något sätt ändå. Men jag tänker att det är tuffare att vara ung nu, och dessutom är det tuffare att vara förälder nu. Om vi då ovanpå detta ska ha dåligt samvete för att vi hjälper dem, Jag tycker vi är alldeles för hårda mot oss själva. Och om vi vill att andra människor, unga människor, ska skaffa några barn, så tycker jag att vi ska
vara snälla.
Sänka ribban för hur man gör med barn.
Mm. Mm. Men du har alltså fem barn, mm, och de är i olika åldrar.
Mm.
Två tjejer först och så sen tre pojkar därefter.
Ja.
Kan tjejerna, de äldre tjejerna, tycka som att du har skämt bort pojkarna mer?
Ja, jajamän. Men de är ju feminister. De är väldigt, väldigt mycket feminister. Och det är ju bra förstås. Det är lite jobbigt privat, eftersom att då tycker ju de att vi är mesiga med dem för att de är killar.
Mm.
Och det kan vi ju aldrig veta om det hade blivit likadant om vi hade fått tjejer sen, eller om killarna hade kommit först. Men nu är det som det är.
Du tror mer att det handlar om att det är första barnen och så barnen som kom sen, än att det är tjejer och killar?
Ja, eller fast nej, i och för sig. Man, nej, usch, jag skäms. Hur löjlig jag är med... Det är någonting med pojkar alltså. Och sen blir det ju som
mammas
det blir.
Pojkar.
Så det är så här, sluta curla killarna. Så kan man väl säga. Curla tjejerna.
Curla tjejerna. Sluta curla killarna.
Killarna sköter sig själva så att det blir folk av dem.
Men du är ju medveten, Malin, om det.
Ja, du. Det är det enda jag är. Sitta här i kvällningen och tänker på allt jag har gjort fel. Och berättar om det i radion.
Ja, men vi ska inte vara för hårda. Alltså, det är ju det är jättesvårt. Det är som du säger, man har alltid dåligt samvete för något. Antingen att man inte har tid, eller man är för stressad, eller man är för arg. Eller nu ska man vara, ha ont i magen för att man är för snäll också.
Jajamän. Ja, nej, så kan vi inte ha det.
Nej.
Curla på.
Ja,
det kommer lösa.
Det här med fotboll har ju legat dig, eller ligger varmt om hjärtat, eller hur?
Mm, det gör det.
Hur har du det så här i vinter-OS-tider?
Ja, då ligger det mig kallt om hjärtat. Det blir jättekallt att titta på. Men förlåt, vad var frågan?
Nej, egentligen så tänkte jag bara fråga, har du sett någon curling?
Ah, du ville ha en övergång, förlåt.
Jag försökte göra något snyggt, men...
Just det, jag var inte riktigt med där. Nej, det var jag som trög. Jo, nej, ja, curling. Nej, ja, precis, det är ju nu man har kommit på hur kul det var. Men jag vet fortfarande inte riktigt hur det funkar. Jag kan ju förstå att det är som dart, att man ska helst komma i mitten och sådana saker. Om det nu är så dart funkar.
Ja, jag tror något sånt också faktiskt.
Ja, det förstår jag. Men just det här med att ja, nu har de sista stenen och sådär. Jag förstår inte riktigt. Men däremot så har det väckt minnet av koronspelet. Minns du det?
Ja!
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 Det är ju,
alla pratar schack, men det är någonting jag har letat efter i min hjärna. Du säger ju det nu.
Ja. Ja, det var ju så kul, och det var innan internet, och man hade det på köksbordet och så hällde man lite potatismjöl på så det skulle gå ännu fortare. Koron har jag tänkt mycket på, det här curling oavsett eller vad det heter. Så det funderar jag på och se om det man kan hitta på någon sajt, köpa ett koronspel och leka.
Ja.
Leka lag Hassel, heter de Hasselborg? Nej.
Jajamän, precis. Kolla, du kan ju, Malin. Du har koll. Ja, men vad har du då, Malin Wollin, som fembarns mamma, författare, skribent? Vad vill du skicka med nu då till föräldrar som lyssnar? Eller farmor, föräldrar som tycker att vi curlar för mycket? Har du något du vill skicka med till våra lyssnare?
Jag tycker att man kan göra så som jag alltid gör när jag undrar över någonting eller när jag inte vet. Då frågar jag mina barn. Jag frågar dem om saker som jag är säker på att de inte har någon koll på. Det kan vara världspolitik, det kan vara hur ska jag göra i mitt jobb och så. För man får svar som man inte skulle få från någon annan. Så jag tycker faktiskt man kan fråga barnen. Tycker du att jag curlar dig? Och bara curling säger då, så vet man. Men fråga dem.
Sjukt snyggt löst, Malin. Det tycker jag var en jättebra idé. Prata med dem. Mm. Skämmer jag bort dig för mycket? Vill du ha skorna riktade lite mer snett åt vänster?
Jajamän.
Ja, vad fint. Nej, men härligt. Vad härlig du är.
Mm, detsamma.
Men tack alltid. För att vi fick höra av oss till dig.
Jajamän, alltid. Ha en fin kväll.
Ha en fin kväll. Hej, hej.
Hej.
Det här är Karlavagnen i P4.
Tjena, Jan Eriksson från Matfors.
Hej, hej.
Hör du, jag läser innantill här att Slussen har skrivit att du ska göra is klockan 7 imorgon bitti.
Ja, det stämmer alldeles riktigt, det vet du.
Nej, men berätta.
För att man ska kunna spela curling så måste man ju ha en is.
Mm.
Och då har man en grundis. Den hyvlar man då ett antal varv så att den blir alldeles slät som en barnrumpa, va?
Ja, men och sen, vad fint.
Och sen lägger man på små, små droppar ovanpå det där. Och det är förutsättning för att stenen ska kunna glida. För att, som de läste upp i telegrammet, är det vad nu var, att isen, eller stenen, om den ligger platt mot isen, då blir den väldigt svår att flytta på.
Så att, alltså, man kan inte spela curling på en vanlig alltså is, konståkningsis?
Nej, man måste behandla den med, man pebblar kallas det. Om du tänker att du har ett duschhandtag och vänder upp och ner så skrilar dropparna liksom uppåt. Och då kastar man dem till höger och vänster så att man täcker hela banan med sådana där droppar. Och det är förutsättning för att stenen ska kunna glida.
Men det här är en hel vetenskap.
Ja, och sen är det ju så här att under varje sten som för övrigt vägde cirka 20 kilo så finns det en tunn rand runt om i botten på stenen ungefär med en och en halv decimeters diameter. Och den kanten har man slipat med sandpapper så att det blir liksom, ja, du tänker att du slipar med sandpapper så blir det liksom ränder i den där kanten. Och det är de som då så småningom greppar tag i de här dropparna. Och det är därför som stenen kan svänga mot slut. Det är därför som man kallar för curling. Då svänger stenen åt det håll som man vill då.
Alltså den ringlar liksom fram så där.
Ja.
Alltså, men alltså Jan, alltså, spelar du själv curling eller liksom är din sport att göra curling is helt enkelt?
Både och. Vi börjar klockan 7 på morgonen. Och då gör vi ordning i isen. Det tar ungefär 2 timmar innan vi är klar med isen. Och sen klockan 9 efter lite fika på morgonen där. Då kommer mina kompisar och då sätter vi igång och spela. I ungefär 2 timmar.
Så man kan säga
timmar.
Att du curlar till dina kompisar?
Ja, absolut. Det var en bra vits.
Så många roliga vitsar. Ja. Nej men alltså du gör ju verkligen ett 2 timmars förjobb. Va?
Ja. Ja, det måste vi göra. Annars blir isen liksom utsliten kan man säga. Så det här måste göras varje morgon innan man börjar spela.
Men alltså i Matfors, vad heter den här klubben?
Ja, den heter Old Players Curling Club Sundsvall.
Ja, men så snyggt. Old Players Curling Club. Måste man vara en viss ålder för att vara med där?
Ja, man ska ju vara pensionär kan man säga. Ja.
Just det.
Men jag är ju 80 själv och vi har ju medlemmar som är bra nära 90.
Men, alltså vilken är äldsta curlingspelaren i klubben?
Ja, jag tror att den äldsta är 89 år faktiskt. Jag är inte 100. Jag är inte ordförande längre i klubben så jag har inte full koll på det hela. Men jag tror att äldsta är 89 år.
Ja, men alltså, det är ju så fantastiskt roligt att man kan hålla på med en sport så länge och vara aktiv. Och, va?
Ja, verkligen. Så att jag började för en 15-16 år sedan när jag blev pensionär. Kanske, ja, 17 kanske till och med. Och just efter ett OS eller om det var ett VM sökte jag medlemskap i klubben och blev antagen.
Ja. Så kul. Så det var liksom också ett OS som väckte ditt intresse. För vi har pratat om det ikväll. Undrar om det är många nu som söker sig till curlingföreningarna där ute i landet och tänker, det här borde jag ju, det här vill jag testa.
Absolut, så är det. Det brukar vara vanligt att öka då. Så att om det är någon som är intresserad av att börja spela här i Sundsvall så är de välkomna att ta kontakt med mig, vet, om de är pensionärer och så vidare. Sen måste man ju komma ihåg att det är ju inte bara att skjuta iväg stenen, den ska ju sopas också. Så att man kan sopa stenen dels så att den håller farten, va? Ibland så måste man sopa den så att intensivt så att man kommer fram till boet. Och ibland så sopar man ju den för att hålla riktningen på den så att för när den tappar fart, stenen. Det gör den ju efter, banan är 40 meter lång och efter 30 meter ungefär då börjar den tappa fart. Och det är då den börjar köla och vill man då inte att den ska köla så mycket då får man sopa ut av bara he, vet du.
Alltså du vill inte att den ska svänga så mycket utan den ska hålla sin linje, det är då man får bli så där intensivt.
Ja, precis. Ja. För man vill ju inte att man ska krocka med någon sten som ligger redan, utan man vill ju helst komma in i boet på ett snyggt sätt och då kan man få sopa ordentligt så svetten lackar faktiskt.
Men du, jag förstår, du har sett curlingen idag. Du såg när du tog guld, damerna.
Ja. Och den här Anna, hon är ju ifrån Sollefteå och så... Sollefteå har varit en curlingmetropol i många år och familjen Hasselborg är ju gurun i Sverige när det gäller curling.
Ja, men och vi har ju förstått det och vi blev ju också uppringda av Annas kusin Mio ikväll som har ringt och varit så sprudlande glad för att hennes kusin Anna har tagit guld. Så vi fick ju prata med Mio också, så det var jättekul. Hela familjen hade suttit bänkade.
Såklart. Ja, absolut. Du vet, det var mycket framgångar för Sollefteå idag med Ebba. Och, ja. så, och så de här familjen då som ursprungligen kommer från Sollefteå. Vilket för övrigt jag också gör, vet du. Så.
Nej, men alltså guld till Sollefteå.
Ja, verkligen.
Ja, vi sände ju från Piteå och ikväll, och Piteå brukar säga att vi har tagit många guld också under det här OS-et.
Jo,
många
jag
duktiga
vet.
Skidåkare.
Men Piteå har ju stulit från Sollefteå.
Stulit och stulit. Vi har så bra klubb, bra förening. Det är det. Bra tränare, bra snö. Ja, nej. Men Sverige, vi pratar Sverige tycker jag i OS-sammanhang. Bra OS. Men alltså, så härligt att få prata med en expert på curling-is. Va? Och att du ska upp imorgon klockan 7 och börja med detta.
Klockan 5:30 får jag stiga upp, för jag ska åka in till stan. Vet du. Så det är tidig morgon.
Men tänk dig vilket engagemang, alltså att det är ett fritidsintresse och sport som gör att du ändå ställer veckan på 5:30 och du sitter och pratar med mig nu, klockan är ju 11:30.
Ja, men du vet, jag är gammal så att de behöver inte så mycket sömn, det är så.
Det låter härligt. Säger de. Det kanske blir en tidig kväll imorgon.
Ja, det tror jag inte, vet du. Det är väl någon annan aktivitet imorgon.
Då är det något annat. Ja, det låter underbart. Ja. Nej, men vad fint att du ringde, Jan Eriksson från Matfors. Lycka till med isen och med curlandet imorgon.
Ja, men tusen tack ska du ha. Bra, fint.
Hej då. Fint. Hej, hej.
Hej, hej.
Det här är Karlavagnen i P4.
Jag heter Lis Garin och vi ska åka till Växjö och prata med Tobias som har erfarenhet kring det här med curling, eller hur?
Ja, hej så.
Hej.
Hej. Ja, mer eller mindre. Ja, positiv erfarenhet.
Vad härligt. På vilket sätt, berätta?
Jag tror att det är lätt att idag att vi förväxlar curling med stöd och support mot, alltså för våra barn.
Så du har positiv erfarenhet av att ha blivit curlad, om man säger så?
Ja, eller det är just det. Att är det curling att bli skjutsad till träningen när det är regnet ute? Är det curling att hjälpa sina barn? För det är så det ofta känns idag bland föräldrar, att man kan vara orolig för att curla sina barn för mycket. Men det kan ju lätt leda till att man inte hjälper sina barn.
Nej. På vilket sätt har det betytt mycket för dig att få hjälp och stöd?
Ja, det är ju just att man har fått, alltså att man har orkat gå till träningen när det har varit regnigt eller stökigt ute, och det har varit, alltså att någon som, det är ju en motivation extra att få hjälp att ta sig någonstans när man blir tagen dit.
Verkligen.
Att få skjuts till skolan eller vad som helst, alltså att... Och det ger en också en känsla, eller det har gett mig en känsla i alla fall, av att jag har ett stöd bakom mig.
Att man är sedd och att man betyder någonting, såklart. Såklart,
ja, inte heller, men att just att man får hjälpen att ta sig dit i alla fall. Alltså att, och det kan ju vara ett sätt att bli sedd också.
Och de här minuterna som man får av sin förälder, eller ibland kanske det är mor, far, förälder eller syskon som måste ställa upp och skjutsa, eller som gör det för att man vill det, så är det ju lite tid tillsammans också. Man hinner prata lite, eller?
Ja, det stämmer ju, absolut. Så är det. Och det är ju absolut, för det har jag också rätt att ta den stunden, inte bara med sina egna föräldrar utan också kanske med andra föräldrar i lagkamrater. Alltså om man åker tillsammans lite ibland och sånt där. Att jag tror det är bättre att curla tillsammans som en föräldragrupp än att curla.
Fint sagt. Ja. Men tror du det finns någon gräns för curling när man liksom steppar, liksom går över en gräns som förälder? Att man gör lite för mycket? Vi pratar om någon som liksom man inte har lärt sig ens kanske att stänga sin eller öppna sin vattenflaska, eller du vet, sådana saker.
Ja, det är ju, ja, speciellt då, jag vet att man ska ju kunna fylla på vatten själv, och om man inte kan knyta skorna när man är 18 och har spelat innebandy eller fotboll hela livet, så har man ju, det är svårt att fortsätta, eller vad man ska säga.
Men, jag känner till en kille en gång som inte hade lärt sig laga någon mat. Han stoppade in en sån här paket med nudlar i mikron. Och du vet, hela paketet i mikron, även med den här lilla aluminiumgrejen med kryddor. Hela mikron exploderade och brandkåren fick komma. Nej, men det blir ju problematiskt om man är alldeles...
Men har man aldrig testat så ska man veta.
Lära sig den hårda vägen, verkligen.
Ja, men det är ju bättre att man vet att man kokar nudlar innan. Men på något sätt, så, det är det jag menar. Men du vet att det är sånt som är självklart när man känner till det. Men om man inte vet om de här grejerna så är det inte självklart.
Nej, men jag menar att det kan ju bli problematiskt om man har en förälder som gör allt åt en. Till och med läser på förpackningar. Ja. Ja, men jag förstår verkligen vad du menar, alltså att ställa upp och ge stöd och finnas till hands, det är fint och det är bra, såklart.
Jag tycker att det finns bara en risk att vi glömmer bort det för att vi är för rädda för att curla våra barn. Jag tycker inte att det ska finnas en relation mellan att curla och att hjälpa till. Du vet, jag tycker att ordet i sig mjuka upp lite gränsen mellan vad det är att hjälpa till. För det är ju uppenbart att det inte är okej att knyta ens barns sko tills de är 18 och så vidare. Eller tills efter. För bara för att han fyller 18, varför ska han lära sig då?
Då köper man kardborre. Nej, jag skojar bara.
Ja, men det kan man ju välja själv när man är 18 i alla fall.
Men Tobias, har du barn själv?
Nej, jag är systerdöttrar och så. Jag har lite barn runt om och barn.
Hur tror du själv skulle bli som förälder? Något slags mitt emellan eller lite plus på curling?
Jag tror att man ska behandla alla som människor, alltså som personer. Det är självklart att det finns vissa personer som behöver mer hjälp med vissa saker och andra som behöver mer hjälp med andra. Men att, vet, att prata med människor eller djur som att de är någonting helt annat, någonting mindre eller någonting så. Jag tror att det gör dem mindre och mindre och så.
Jag tycker det här var ett väldigt fint inlägg ikväll. Tobias, jag tänkte säga tack till dig och säga också kul att du ringde och att du hjälpte oss att tänka lite nytt kring curlande.
Ja, det är kul. Tack för att jag fick
Tack ska du ha. Hej, hej.
Det här är Karlavagnen i P4.
Nu, hörni, ska vi åka till Örnsköldsvik och prata med Elliot.
Tjenare.
Tjenare, vad gör du?
Hör du, jag har nyss klivit på nattflip det här. Jag håller på mitt ute i skogen.
Okej.
Och precis tankar upp bördaren här för att sätta fart.
Så du ska jobba i natt?
Ja, det blev ju så.
Men vad gör du? Kör du alltså, jobbar du i skogen?
Ja, nu hugger träd.
Okej.
Ungefär, kortfattat.
Men alltså är det inte jättemörkt nu?
Jo, men det är ett tag kvar tills det ljusnar, så är det ju.
Kör ni med såna jättelampor från
Ja, det är ungefär skörda. Som dagsljus. När man tänder upp där, det här. Man ser väldigt bra i alla fall. Det är anpassat för att det ska bli bra.
Just det. Ja, men du, vi ska inte egentligen prata om skogsbruk, även om jag håller på att säga älskar sånt och tycker det är superintressant. Men vi pratade ju om det här med curling ikväll. Alltså curling, höll jag på att säga, både på is och på hemmaplan. Vilken typ av curling skulle du vilja prata om?
Ja, men de var ju, jag har suttit där och lyssnat lite grann och de var väl inne på det där med hur hård man ska vara med barna. Och jag är ju väldigt ung, jag är 20 år. Och jag har en liten historia faktiskt från idag för bara några timmar sedan.
Okay.
Så vart jag medbjuden av kompisen min. Vi skulle fara på paradisbade, badhus här i Vikta.
Okej.
Okay. Och då var det här det första de sa, pojkarna när vi kom dit. Då. Så var, ja, men mamma och pappa har sagt att man får inte springa på badhuset. Och då,
nej.
Ja, sa vi ju, eller vi bollade lite grann så här, ja men om vi nu tänker att vi är föräldrar då, hur fort ska vi sätta det om man tänker sig in hur man själv har blivit uppfostrad och så här då.
Mm.
Och vi båda kommer till den insikten att det man lär sig bäst av, som man själv har fått uppleva i alla fall, det är ju att man måste ju prova. Alltså det är bara, ja men spring, slå en burpa och få ett litet skrapsår då. Men jag tror att den skrapsåret, det talar mer än 1000 ord.
Det här med tjatet att, menar du? Man får bara testa sig fram.
Jo, och det, men det där har väl sina gränser också. Ja. Men jag tror att just det där med att man måste få prov själv.
Just det här med att springa i badhus. Alltså, den har jag lite problem med, för att man blir helt livrädd. Man kan ju nästan slå ihjäl sig eller slå skallen väldigt hårt.
Ja, det kan ju vara ett litet halvdåligt exempel, men det var som situation var idag, och vi satt liksom och bollade lite grann. Att, ja, men hur ska man göra då? För alltså, det är ju så som man har blivit uppfostrad själv. Att, ja men prov då. Alltså, man måste ju ge barn, om man säger, utrymme för att ha roligt. Och så får de ju inse lite själv då. Ja, beroende på vilka situationer. Man kan ju inte släppa lusten på vad som helst. Men
man ska överleva i alla fall.
Ja,
och lite mer än så. Men Elliot, så du känner, du har inte blivit så här superbortklämad och övercurlad, om jag förstår dig rätt?
Ja, men det är lite både och. Men jag har ju varit en sån här i mina yngre dagar, att jag har gjort lite grann om jag vill, även fast mina föräldrar har varit emot att jag ska göra exakt som jag vill. Och har väl provat på diverse grejer. Ja, för jag förstår att mamma var orolig om dagarna. Men nu vet man ju, det kommer ju att vara framför en nu själv när man får barn, så att det är väl bara att hålla i sig, tänker jag.
Hur tror du själv att du kommer att bli som pappa?
Ja, nu har jag gjort illa med otroligt mycket, så att jag vet väl ungefär var man ska sätta gränserna på sina barn, tror jag i alla fall. Jag vill väl hoppas på att jag kan både vara en ansvarstagande och en rolig farsa i framtiden. Men ja.
Man får liksom man får inte slå sig för mycket bara. Nej,
Nej, det får man inte göra.
Som ändras genom livet. Det här får mig att tänka på min pappa. Alltså, jag minns så här, när man var, jag tror jag var 6-7 år, och vi for till Grekland, och du vet, man kunde hyra lätt motorcykel, och vi åkte omkring där utan hjälm i någon sån här galen trafik i Grekland. Och så när jag fick mitt första barn, hamna blev mor för första gången, och hon skulle lära sig gå, då kom man med en tyghjälm inne i hemmet. Hon fick liksom inte stå upp utan ha hjälm på sig inomhus. Och jag bara, men du pappa, var det nyss vi som var i Grekland och jag fick åka motorcykel utan hjälm? Vad är det här?
Ja, det lät ju som att jobba emot sig själv lite grann.
Exakt, det blev så viktigare med åren, och så blev han klokare med åren. Jag har ingen aning, eller så var barnbarnen viktigare eller någonting sånt. Kanske lite av varje.
Jo, nej, men det är väl egentligen det man vill komma till. Att jag tror att man måste få prov själv och bara inse. För jag menar, gör man ilse, ja men då gör man det inte igen, så är det ju.
Nej. Kan du berätta om något där du har gjort illa dig, där du fick testa gränserna själv?
Ja, det var ju 2 år sedan, och det var inte jättelänge sedan, så jag hade varit ute och kört skoter uppe i Kittelfjäll, Grönfjäll mer specifikt. Och så hade vi tänt bastun och skulle vänta på att bastun blev varm, så vi tänkte, ja men vad ska vi hitta på då? Vi bygger ett hopp över stugan parten medan vi vänt. Ja, men det blir skitbra. Ja, så byggde vi det där hoppet då. Och då hade jag min skoter för att liksom packa där vi skulle ta sats då, så att vi hade grepp när vi skulle ta sats. Alltså det var ju som gjort då, för att det var jag som skulle hoppa. Alltså jag är lite halv oerfaren inom hoppning liksom i alla fall. Jag tänkte, ja men hur illa kan det gå då? Och då hade vi mitt emot där vi hade byggt hoppet. Så dumt som det var då, så stod en kärlfrusen ishög där.
Men eller det här låter inget bra.
Nej, så då. Nej, jag satt ju fart. Och så när jag kom närmare hoppet så insåg jag att helvete, jag har inte tillräckligt med fart. Så jag började bromsa, och så insåg jag att jag har för mycket fart för att bromsa. Så att det var ju bara håll, nypstumpa. Och landade mitt i kärlhögen och bröt ryggen nere vid tre koter upp från sandskotan och komprimera 2-3 koter.
Nej men Elliot, bröt du ryggen?
Ja, så blev det.
Nej men alltså.
Här är jag going strong.
Men alltså, hur har du men av det här än idag?
Nej, det har gått relativt bra i alla fall. Man har fått träna lite grann och man får hålla igång så det rör på sig. Men man är väl lite stelare så är det ju.
Men jag tänker, ligger den skördare nu en hel natt när du ska hoppa ut imorgon bitti, känner du inte av det?
Ja, då brukar man få sträck på sig lite extra och så får man bara inse att vad fan, jag är inte 20 längre, jag är 60.
Det känns så i kroppen alltså?
Ja, i vissa dagar är det bättre än andra.
Men okej, okay. Så du lärde dig i alla fall någonting att det här gör jag inte igen?
Ja, och det är väl synd att ibland behöver du gå för långt för att man ska lära sig, men ja, man har gjort. Så nu vet man ju vad man ska lära barnen och inte göra i alla fall.
Vågade du berätta för mamma vad du hade gjort?
Ja, det tog emot. Det var ju när jag låg i ambulansen och hon fick ju inte reda på någonting först. Det Nej. Tog ju 2 timmar för ambulansen att komma dit då, för de har ju som ingen ambulansutryckning så liksom lokalt där uppe.
Nej. Oj, vad glad jag är att du ändå klarar det så pass bra.
Ja, men det är skönt. Det är jag tacksam för.
Hur rundar vi av det här nu, Elliot? Lagom med curling. Okej, man måste lära sig av misstag, men kanske inte för hårt i alla fall.
Nej, men det skulle jag säga. Det är mitt tips. Som 20-åring.
Tack så mycket, Elliot, för att du ringde. Lycka till i skogen och var rädd om dig.
Ja, men du. Tack och bock.
Hej. I det här avsnittet av Karlavagnspodden fick ni höra alla lyssnare som ringde in och pratade om curling, både sporten curling och curlande på hemmaplan i familjen. Tack till alla som mejlade, kommenterade på sociala medier eller som ringde in till programmet.